Ja, då var vi här igen. Dags att prata om 00-talet. Och vad vi faktiskt tycker om de julkalendrar vi har pratat om.
Ja.
Så vad ligger din favorit?
Ja, alltså, jag tycker fortfarande att Kaspar och Nudodalen är en väldigt, väldigt mysig julkalender. För att den är just det, det är en julkalender om precis ingenting och samtidigt allting som kan hända i en liten by som Nudodalen. Men Dieselrotter och Sjömansmöss är en mysig kalender, den är minnesvärd och den har en väldigt unik stil som vi inte har sett någonstans tidigare i SVT.
Nej, inte på det sättet i alla fall då. Men med det sagt så när man sitter och kollar på den här, när man har kollat på Dieselrotter nu igen så inser jag att vissa av de här grejerna kunde ha varit väldigt otäcka slash skrämmande som barn, men och då pratar jag inte om de utdaterade 3D-effekterna.
Nej, för jag vill minnas att det var det faktiskt lite av kritiken den serien, eller julkalendern fick, att den var just det, för mörk.
Ja, det var möjligt. Jag var nog inte så pass gammal så att jag lyssnade på kritik när den här kom.
Inte jag heller, men jag kan fortfarande minnas det, och det kan vara lite vad jag hittat nu inför undersökningen av detta avsnittet.
Right. Men ja, alltså jag försökte tänka lite på Kaspar nu innan vi satt oss och pratade. Och jag minns ju ändå delar av den. Och lite så här olika grejer som hände då. Det var hela det här med den här fisketävlingen. Och hela den här grejen med att Kaspar tar hem en varg som man hittar. Fenris då, tror jag det.
Yeah.
Och lite annat sånt. Och just det, jag kommer ihåg hans han hade ju en lista då där han hade skrivit upp grejer som han önskade sig eller tyckte han förtjänade beroende på hur han betett sig under julens gång då, så att säga. Och högst upp på den tror jag det stod typ CD-spelare eller något sånt. Något sånt i alla fall. För jag minns att jag gjorde en själv hemma.
Ja.
När jag var i den åldern. Hur gammal kan jag ha varit? 9 år, något sånt.
Ja, känns nog rimligt.
Men andra julkalendrar då? Från det här årtiondet. Ska vi börja från början där? Vi har ju då år 2000 eller 00 då. Ronny och Julia.
Yes.
Som du skulle börja prata om, men
jag gjorde en sista minuten ändring. För att antagligen för det
bättre. Jag minns inte så mycket av den julkalendern faktiskt.
Inte jag heller. Jag minns mer utav spelet.
Ja, det säger ju en del om oss.
Jag har en scen från den serien som fortfarande är så här fast i mitt huvud. Och det är liksom hela grejen med så här i början vad som så här startar hela fejden mellan Ronny och Julias familj, som då så här, för de som inte har uppfattat det, Ronny och Julia bygger ju på William Shakespeares Romeo och Julia, fast istället för att den utspelar sig i soliga Verona så utspelar den sig i typ så här slaskiga Arlöv någonstans utanför Malmö.
Ja, det har nog inte flugit över många huvuden, kan man väl säga.
Nej, men precis. Men jo, den scenen jag tänker på, det är precis så här. I första avsnittet tror jag det är Ronnys föräldrar är uppfinnare, Julias föräldrar är musiker, hennes mamma är en väldigt beryktad operasångerska, eller så här, väldigt duktig sångerska. De blir hembjudna till Ronny för att välkomna dem till kvarteret, och Ronnys föräldrar bjuder dem på kaffe från deras egna kaffemaskin de har precis uppfunnit, för varför en vanlig kaffekokare inte hade räckt vet jag inte. Men då får det här kaffet som Ronnys föräldrar ger till Julias föräldrar dem till att tappa rösten, och det gör ju hennes föräldrar fly förbannade. Och jag bara kommer ihåg den här scenen hur Julias pappa står och skäller ut Ronnys föräldrar. Sakta men säkert så bara försvinner rösten. ju mer det han skriker, och ju högre det han försöker skrika, ju mer försvinner rösten. Och jag tyckte det var väldigt roligt.
Ja, den minns jag inte så mycket. Jag minns inte hur det började i alla fall med den. Jag kommer ihåg, den hade väl också lite så här 3D-effekter och sånt, alltså specialeffekter, som hunden, tror jag.
Ja, för, nej, hunden var, tror jag, faktiskt en faktisk robot de byggde.
What?
Det är precis som...
Ja, jag minns det så här. Jag har för mig att jag minns någon scen liksom när den här hunden går framför en julgran som är typ så här, ja, ett hologram typ, och ja, hur den hunden liksom bara smälter.
Ja. Yeah.
Det är för sig länge sedan, så att...
Jo, men alltså det är faktiskt en av de saker som är lite mer imponerande med just Ronny och Julia. SVT la ner väldigt mycket pengar. Men det har ju lite att göra med liksom vad vi har pratat om tidigare med SVT-serier från den här tidsperioden. De vågade experimentera rätt mycket och la ner rätt mycket pengar på specialeffekter och liknande. För denna scen är förvånansvärt specialeffektstung. Både i form av rekvisita och i liksom, ja, sånt som hologram.
Mm.
Som vi ser, alltså alla uppfinningar som Ronnys föräldrar bygger och liknande är ju fysiska föremål, mer eller mindre. Men en liten kul fakta där är faktiskt även att Ronny och Julias hus är bara två kulisser som byggdes upp för inspelningen av denna serien.
Mm.
Så de finns faktiskt inte, det var bara två hus på ett industriområde någonstans utanför Malmö.
Ja, nu efter det här då så kom ju två julkalendrar som jag precis har pratat om. Jag vet inte om vi har så mycket mer att säga om Kasper eller Dieselotter, men
det vill jag inte påstå, så vi kan ju hoppa direkt till...
Desto mer har vi ju för sig upp... Ja, vi ska hoppa till den julkalendern som jag har sett fram emot mest att prata om här inför just det här avsnittet. Nämligen 2003s Håkan-bråkan. Oh my goodness.
Oh God.
Var det folk som inte gillar den. Det, för er som inte minns då, Håkan-bråkan, det är alltså Sunes lillebror från Olsson och Jakobssons böcker om Sune då. Och det här gjordes som julkalender. Det är lite drygt så här 12 år efter att Sunes jul kom ut. Och då tänkte han, åh, det kommer bli samma styr på det. Oh no.
Det var ju en period där de försökte.
Oh my goodness. Vad minns du om den här julkalendern?
Den sjunde inseglet.
Japp.
Yep. Och att allting, så här, man förväntar.
Det är en av grejerna,
ja,
absolut.
Och alltså den scenen där så här, de ska ha filmkväll på skolan. Det är Håkans tur att välja film och snacks för hela klassen. Så vad händer? Jo, de ser den sjunde inseglet och äter kokta King Edward-potatis.
Sådana grejer man gör när man är... Ja, hur gammal kan han vara där?
Ja, något sånt. Jag vet inte. Hela den här serien kommer ju från... den perioden. Jag vet inte om de försökte göra så här en soft reboot på hela Sune-genren eller bara en spin-off där man fokuserar på Håkan istället för Sune.
Ja, det var lite mer en spin-off där, kan jag tänka mig.
Den var inte speciellt lyckad i alla fall. Det är allt jag minns.
Nej, och det bästa med den här julkalendern är då, för er som inte har stenkoll, om det är så att man ser någonting på tv som man absolut inte tycker att barnen borde se, tänk på barnen, då kan man vända sig till någonting som heter Granskningsnämnden för radio och tv. Och det är ju något bland det underbaraste i dessa juletider när man läser rubriker om julkalendern anmäld för någonting som någon fotbollsmamma ute i stugorna har blivit förfasad över. Och det här är återkommande. Det händer varenda år. Det är alltid någonting i julkalendern som någon går igång på. Och Håkan-bråkan är... Jag är inte helt hundra på det. Men det kan mycket väl vara så att den har fått flest anmälningar till granskningsnämnden än någon annan.
Alltså.
Vill du bara gissa på hur många den fick? Och då ska jag säga så här, då har jag ett nummer från den 23 december 2003.
75.
Okej, inte riktigt så många. Men 66 anmälningar hade den fått dagen innan julafton. Och då hade den antagligen kanske fått lite fler. Det finns ju lite olika godsaker man kan plocka när det kommer från kritiken mot den här julkalendern. Några av de få som listas är, och den kanske främsta då som jag minns, var när, jag vet inte vilket avsnitt det är då, men det är någonstans i mitten av kalendern då Håkan-bråkan tar sin, vad är det, lärare / vikarie på pattarna, tror jag. Någon sån karaktär är det, men det är i alla fall ganska, och det minns jag verkligen tydligt att dels det avsnittet, att det hände, och jag minns även vilken uppståndelse det blev efter det.
Jag vill påstå att jag minns mer uppståndelsen än själva det avsnittet. För att jag...
Ja, jag minns att det hände, så mycket kan jag säga. Men det är inte så att jag har gått tillbaka och kollat på det. Men ja, kanske inte så här super, superbra. Inte ens för sin tid då. Det hade liksom aldrig flugit.
Nej, definitivt inte.
Idag kan man ju lugnt säga. Men lite andra sådana grejer för de som inte har stenkoll på den här kalendern. Vi har familjen Anderssons granne som öppet konsumerar alkohol under, under julkalenderns gång, vilket folk inte tyckte var så där superbra, kanske, vad vet jag. Det finns annan kritik också, att det saknar julstämning. Jag vet inte om det är just någonting som går till granskningsnämnden. Men allting från sexism och att den ska vara så här väldigt socialistisk, väldigt vänster.
Allt du kunde anmäla den här kalendern för blir den i princip anmäld för.
Precis, och jag har inte riktigt fått tag på allting. Alltså, från 2011 finns faktiskt alla svar som granskningsnämnden skickar på anmälningar som kommit in finns tillgängliga digitalt. Så nästa vecka när vi pratar om 10-talets julkalendrar, då kan man minsann gotta ner sig i kritik som kommit, för nog har det kommit grejer de åren också. Men just Håkan-bråkan tror jag, utan facit i hand, ändå ligger nog som en av de mest anmälda julkalendrarna i modern tid i alla fall. Och det är ju lite kul. Jag älskar att läsa om när det är liksom, när det kommer anmälningar och folk bara skriker i media. Men tänk på barnen! Vad mer har vi att prata om? Vi har
en av mina så här, kanske inte mindre favorit julkalendrar, men jag kan säga att jag hatade den, är väldigt starkt ord, men jag tyckte absolut inte om den. Det var nog en av de julkalendrarna jag sa nej, jag pallar inte se mer. 2004, efter Håkan-bråkan.
Var det skägget i brevbollen?
Ja, nu ska vi se här, vet du. Ja.
Allrams höjdarpaket. Jag förstår inte, Allra mest är ju en av de absolut skönaste karaktärer som någonsin sänds.
Allra i sig är rätt skön, men det var höjdarna jag inte...
Vet du vad, för inte ens en vecka sedan, jag satt och pratade om det här med några polare. Och frågade dem så här, men vi ska prata om det här inför vårt nästa avsnitt. Och det var ändå, av dem som, alltså de jag pratade med, båda var så här, men Allrams höjdarpaket, det var ju liksom en favorit. Och det var lite otippat att höra, för den är ju inte den som brukar komma upp när det är så här vilka julkalendrar man pratar om som ens favoriter. Jag minns ju den här julkalendern ganska bra. Det här var strax innan jag började liksom följa julkalendrarna ganska ordentligt, vill jag minnas. Och nu när jag kollar på listan så syns jag att det är helt fel. Men Men vad minns du av den? Den är också lite mer av det här episodiska, men
jo,
det här...
Men det är lite så. Allting är liksom ett stängt avsnitt.
Varje avsnitt är liksom sitt eget.
Alltså, det var just det. Så, det är helt och hållet fine. Och liksom så här, men det var det att jag kanske kände att det kanske riktade sig till en lite för lite yngre publik. Och det var just det. Jag tyckte bara inte höjdarna var roliga. Det var det. Allra Morchett är kul. Och liksom när de har, vad är det? Vad heter han? Laszlo, eller han som sitter i studion också. Liksom, de är roliga när de hittar på grejer och saker och ting händer. Men höjdarna i sig, nej. Lipton och gänget, de var inte speciellt roliga.
Nej, det kan jag väl hålla med om, i och för sig. Året efter det så har vi en decemberdröm.
Oh boy.
Kommer du ihåg någonting av den?
Alltså, ja, jag minns det att, vad var det? Huvudkaraktären, jag tror han heter Bobo eller någonting sånt, får en så här, han hamnar typ i koma eller någonting sådant, för att han får en fotboll i huvudet och den här fotbollen fastnar på huvudet och han kan inte, läkarna vägrar att ta av fotbollen från huvudet på honom av någon konstig anledning, så han ligger där i en sjukhussäng fullt påklädd fotbollskläder och en fotboll på huvudet.
Ja, det är ungefär det jag kommer ihåg också. Jag kommer ihåg att Robert Gustafsson är med i någon, jag tror han spelar någon form av borgmästare i den här liksom drömvärlden som Bobo hamnar i, för han hamnar liksom en värld som är lik vår egen fast också väldigt väldigt annorlunda, men allting däremellan är verkligen så här väldigt...
Det enda jag har så här utav så här kul fakta angående en decemberdröm, det är ju faktiskt att Alicia Vikander är med vid något tillfälle i den här julkalendern.
Okej. Tidigt. Vet du vilken, vad för roll spelar hon där?
Hon är bara med i liksom så här som en liten sidokaraktär i något, så ingen betydande person.
Jag förstår. Vi har några att beta av här innan vi avslutar.
Yes.
Och ju längre ner på den här listan vi kommer, desto mer ser jag att det är sånt jag inte minns. Men 2006, Lasse-Majas detektivbyrå. Ja. Återigen en julkalender baserad på en förlaga.
Yes.
Och jag tror att de här böckerna om Lasse-Maja fortfarande skrivs.
Det gör de.
Och det är lite imponerande.
Mm. Ja, du får se. De gör både tv-serier och, tror jag, film på Lasse-Maja för tillfället.
Just det. Det var ju en julkalender som fick en uppföljare i filmformat. Aha. Det är ju inte den första, men det är definitivt en av dem.
Alltså, jag vill minnas att den var rätt så liksom så här, den var rätt så underhållande ändå. Den hade lite så här mysteriet av Greveholm-feeling på sig.
Mm. Jo, men, ja, jo, men den vill jag ändå mena, så att den minns jag, och den tyckte jag nog var ändå väldigt underhållande när den gick. Det är ju väldigt många egendomliga karaktärer i den, i den serien. Eller i böckerna då, och som senare i julkalendern. Och jag har inte själv läst de här böckerna, men min lilla syster var ju stort fan.
Jag kan säga exakt samma sak om min lillebror. Jag har själv inte läst så mycket utav dem, men min bror har. Och han tyckte också om dem. Det enda jag vill minnas är ju att så här, många gästskådespelare var med och spelade lite av de här egendomliga karaktärerna som var liksom en kortare del utav ett mysterium eller ett avsnitt på något sätt.
Just det.
För jag tror vi kanske dra argumentet att den här julkalendern hjälpte till att popularisera Lasse-Maja och hela den franchisen som det är idag på ett helt annat sätt än vad som gjorts riktigt tidigare.
Sure, men det var väldigt populära böcker innan det blev en julkalender.
Jo, men jag vill påstå att det blev ännu mer.
Sure. Det ska jag inte argumentera emot. Som sagt, jag vet bara att böckerna i viss mån fortfarande skrivs. Och det är väl ungefär det jag har koll på. Jag pratade, och apropå det samtalet jag hade då häromdagen, så fick jag veta att tydligen då, och det här är väl ett av dem fortfarande då, att det liksom gjorts tv-spel eller datorspel för julkalendrar. Och en av mina polare nämnde att det här årets, alltså Lasse Majas 60-tidbyrås PC-spel var riktigt, riktigt bra. Jag har inte kunnat kolla upp det här själv, men någon som lyssnar på det här har säkert koll och kan intyga eller ja, förtydliga hur det faktiskt låg till. Några kvar på listan här. En riktig jul 2007. Jag minns att det var ett typ av ja, något form av drama. Det var väl jag kommer inte ihåg vad barnet i den här kalendern hette.
Står det här i mina anteckningar?
Right. Och
den hade väl lite så här historisk koppling eller historisk setting?
Nej, då tror jag att du blandar ihop det med någon annan. Ja, det gör du antagligen. Och den här, en riktig jul utspelar sig då, ska vi se. Just det, det är Mila som bor i ett radhus med sin mamma. Och mamman som spelas av Vanna Rosenberg får ju tycke för den nyinflyttade grannen. Och gör allt vad hon kan för att hon då ska få en riktig jul, som hon kallar det. Mm. Där det är hon och hennes mamma som firar den tillsammans. Och mitt i allt det här då så är det en tomtenissa, som det då kallas när det är en hon. Som ska hjälpa Mila med att uppfylla hennes julönskan på order av jultomten Allan Svensson. Men det är ungefär det jag minns av den. I detalj så är den också så här väldigt... Det är lite det här fram och tillbaka, så att men försöka få mamman och grannen så att säga att inte bli tillsammans. Så...
Ja, för hon tycker inte om sin mammas nya pojkvän eller vad det är som visar sig vara grannen.
Nej, nej, precis. Året efter det då, där minns jag absolut ingenting. Skägget i brevlådan. Och det var nog en av de julkalendrar som jag hörde var, när den kom, var riktigt, riktigt dålig.
Ja, jag såg inte hela den. Jag såg typ två avsnitt och sen bara, vad är detta? Det var det jag hade svårt att komma in i den överhuvudtaget. Stilen kändes konstig, allting kändes lite upp och ner.
Ja, verkligen. Så den, kära lyssnare, den som mycket möjligt kan vara en av de sämre på den här listan för det här avsnittet, har vi inte så mycket att säga om. Jag minns bara vid något tillfälle att jag har en polare som jobbar med förskolebarn. Och även där fick den väldigt tydligen en del kritik. Och då vet man att det är illa när liksom målgruppen för julkalendern inte tycker om julkalendern.
Ja. För jag vet, vad är det, skaparna är väl, vad är det, Anders och Måns eller någonting sådant. Är inte
så
duo.
Kan det vara, ja.
Men de missade nog lite så här, poängen med julkalendern.
Kan vara så. Och sist på årtiondets superhjältejul. Oh. Med supersnälla Silversara och Stålhenrik.
Denna är ju en julkalender som slår hårt i nostalgin för mig. Inte för att jag såg superhjältejul själv speciellt mycket, men det är för att karaktärerna supersnälla Silversara och Stålhenrik är liksom med från min barndom väldigt mycket.
Ja, ja, verkligen. Det är ju två karaktärer av Henrik Ståhl och Sara, är det Sara Edvardsson hon heter?
Jag tror det.
Ja, precis, Sara Edvardsson. Och de var ju karaktärer, de kom ju som sagt långt, långt tidigare och var en del då av Bolibompa. Yep. På den tiden då begav sig och fick även en sin egen tv-serie.
Ja.
Som kom då 2005. Och det är sådär, verkligen karaktärer som då kanske tilltalar den lite äldre generationen av tittare. Lite äldre ändå. Och som sagt, det var så vitt jag vet, för jag har för mig att jag såg den här också. Absolut ingen dålig julkalender. Långt därifrån. Men såklart, som du säger, det slår ju lite hårdare i nostalgin när de här karaktärerna som man ändå känt till i, ja, jag vet inte hur många år, okay, äntligen får sin egen kalender.
Men precis. För jag vill minnas att jag kommer fortfarande ihåg typ i Bullybumpa när Henrik introducerade sin karaktär Stål-Henrik och hans liksom originaldesign.
Och det minns jag inte. Det är där, eller ja, om jag tänker riktigt noga så kanske jag kommer ihåg. Men jag, det som jag däremot kommer ihåg då istället är ju när Supersnälla Silversara introduceras. Ja. Också i något sånt barnprogram. Där jag menar, det här var ju på en tid då man satt bänkad klockan 6 varje dag framför tvn. Måndag till fredag. Jesus. Och själva kalendern utspelar sig då på, ja, lite för Sara och Henrik då på ålderns höst. De har blivit morföräldrar till två barn då som de sitter och läser om sina gamla äventyr för. Och hur de bekämpat ondska på olika sätt back in the days. Och sen kommer ju lite den stora plotten att superskurken, vad heter hon, Hjärta?
Ja, det kan det vara.
Som var liksom huvudantagonisten och liksom the criminal mastermind på deras liksom under deras stortid då. Istället lever kvar på den här planeten då som de befinner sig på. Jag vet inte om, för det är inte på månen de bor i julkalendern, i någon annan.
Jo, de bor på månen har jag för
någon
mig.
Annan plan. Ja, i tv-serien har jag för mig att de gör det, men jag tror de bor på något annat ställe i julkalendern. Mm. Men jag kan ha fel, men det ringer någon klocka som säger typ julstjärnan att de bor där istället.
Ja, kan det vara.
Men då visar det sig såklart att superskurken Hjärta också finns på den här planeten och är förklädd till, jag tror det är jultomten. Som spelas av en helt annan karaktär innan själva revealen kommer. Men det var en plot twist utan dess lika.
Det var det.
Och ja, visst. Det är min julkalender jag minns väl, får jag väl säga. Alltså med, ja, inte att jag minns detaljer är så sätt.
Nej, men jag hänger med, jag förstår dig.
Ja, det är väl allt vi har pratat om. Nu har vi kommit fram till 10-talet.
Yes, det har vi.
Och nästa vecka ska vi prata om lite andra kalendrar. Och det blir en ny debatt om det. Ny kalenderkamp, ny omröstning så småningom. Men jag har sparat in några där som jag tänker ta. Jag tror att du är ganska säker på vilken du vill prata om också.
Jag är stensäker på vilken jag vill prata om.
Med det sagt så tackar vi för oss idag.
Tack.
Och ha det fortsatt gött så hörs vi nästa vecka.
Ha det bra.
Bye! Tänk på barnen!